Jag sätter min klocka på 20 minuter. Får vi se hur långt jag har kommit i min predikan, om det är värt att fortsätta eller om jag ska sätta ett kommatecken så småningom och fortsätta nästa söndag. Jag har en hel del stolpar som är lite svårt att uppskatta hur lång tid det tar. Så. Jag vet inte vad ni tyckte om sommaren som var. Jag tyckte nog att det för egen del var ganska skönt för det mesta med värmen och hade möjlighet att vara lite grann vid kusten och verkligen njuta utav att kunna svalka sig i vattnet och sådär. Och jag badade till och med flera gånger i sommar. Det är inte varje sommar jag gör det. Så, men det var ju inte uppskattat rakt igenom värmen och framförallt kanske bristen på regn och vatten i vårt land. Och vi åkte upp för att fjällvandra under en vecka. Vi skulle upp till Jämtland och när vi åkte genom Härjedalen så såg vi hur eldsvårdarna hade ödelagt och vi såg spår utav bränder där vi åkte fram och hela Härjedalen luktar mer eller mindre som ett scoutläger utav brandrök. Och vi kunde också se där det stod upp mer intensivt utav rök på vissa platser. Det fanns ett behov utav regn. Och så var vi ute och vandrade på fjällen. Och en dag så vandrade vi längs med en ravin där det rann en ordentlig fjällbäck i den här ravinen. Och på andra ställen så kunde det vara lite gulnande löv av torkan och torra buskar. Men i den här ravinen så var det frodigt och grönt och det var ganska varmt om man skulle vara rakt ute på fjället. Men här var det som att fukten liksom från ravinen den steg upp och gav en viss svalka för det var en sval fjällbäck. Och så kom vi till slut fram till ett vattenfall. Den här bäcken störtade ner. Ja, men jag tror det var upp mot 60 meters fall, var det inte det? Där. Och det var vackert och de här små dropparna spred sig ut över området där och bidrog till grönskan. Och vi drack självklart ur bäcken. Det var kallt, svalt och gott vatten. Jesus talar om den heliga ande som en källa som kan få springa fram i vårt inre. Få bevattna, ge grönska, ge växt, ge liv åt vårt inre. Och jag tror att vi alla på ett eller annat sätt längtar efter mer utav det här friska vattnet, den friska källan. Kom till mig och drick, säger Jesus. Han bjuder in oss att ta del utav det här. Och det stannar vi upp inför i vår förkunnelse och våra gudstjänster och undertagare att Jesus verkligen vill ge oss utav sin ande. Och det finns mycket att säga om anden. Och när jag kikar på vad som har sagt så kommer sägas så ser jag att men vi kan ju inte gå förbi och tala om anden utan att tala också om andens gåvor. Man kan tala om mycket det anden gör. Jag tycker oftast det stora problemet att tala om anden är att veta vad anden inte är involverad i. Men för att han är liksom involverad i nästan kapitel, varenda kapitel genom hela Bibeln på ett eller annat sätt. Men just nu idag blir det om andens gåvor. Och när de är i funktion då blir det en sån god genklang, en smak, en erfarenhet utav det. Och vi får en smak av att vår Gud är verkligen en god Gud. Och det blir en bekräftelse också för människor som inte känt honom tidigare att han finns. Och Bibeln säger att den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och belöna den som söker honom. Eller lönar den som söker honom. Det är alltså lönt att söka sig till Gud. Det är värt att göra det. Vår Gud är god. Och därför ska vi uppehålla oss i nu första Korintherbrevet 12. Och jag får nog erkänna att jag närmar mig den texten med aningens bävan, rätt ord, jag vet inte riktigt, men det är inte helt enkelt i varje fall. Det är en utav de texter som jag nog hört undervisats om mest i när jag suttit i kyrkbänkar av olika slag. Och det kan störa lite grann mitt eget lyssnande. Jag hör massvis med röster från tidigare och jag undrar vad vill Gud säga nu. Och det är också så att den här texten har använts för att förklara en hel del om just andens gåvor. Men den är skriven utifrån en ganska speciell infallsvinkel. Paulus har nämligen behövt tillrättavisa församlingen som har missförstått en hel del saker. Och det är inte helt okomplicerat att tala om någonting utifrån ett sammanhang där det från början är ganska så missförstått. Så. Men jag hoppas och tror att vi kan alla få ett slags färskt lyssnande till den här texten idag. Församlingen i Korint, det är ju i södra Grekland. Paulus hade varit med och grundat församlingen där för att se människor komma till tro. Det var förmodligen inte en jättestor församling. De bibelforskare jag konsulterat tror att det handlar om en sån här lite större husförsamling. Och hur många rymdes i ett av de här husen där man faktiskt kunde samlas? Ja, men det kan vara 50 personer kunde man få plats i de lite större husen. Så de tänker nog att det kanske handlar om runt 50 personer som Paulus skriver till. Och samtidigt när jag läser där så undrar jag, kan 50 personer ställa till så mycket strul och elände? Kan det samlas så mycket konstigheter på 50 personer? Måste det inte ha varit lite större? Ja, vi vet ju inte exakt. Men mycket pyssel hade de och mycket besvär var det. Korint var ju en ganska stor handelsstad och där fanns en livlig avgudadyrkan med medföljande sexhandel som var mycket ofräscht helt enkelt i den där stan. Och människor som kom till tro, de kom ju liksom rakt ifrån, utifrån med de värderingarna och det sättet som människor tyckte var normalt att bete sig. Och bara för att man hamnar i en församlingsmiljö så är det inte bara så att allting blir jätteannorlunda på en gång. Utan det fanns ganska mycket kvar att jobba med och göra. Och jag är imponerad av Paulus att han inte helt enkelt gav upp. Jag skulle inte tycka det var så spännande att vara pastor i den församlingen. De hade problem med splittring. Det fick på Paulus påtala ganska tidigt i brevet. En del säger att jag tillhör Paulus och jag tillhör Petrus. Nej, jag tillhör Jesus, säger någon annan. Och så ska de bara hålla på och tjafsa med varandra. Och det verkar som att det finns någon slags inbördes tävlan om vem som är mest andlig i det hela. Det talar alltså om människor som skryter liksom med sin andlighet. Och det här med de andliga gåvorna, det blir på något sätt ett sätt att visa upp att jag är minsann en andlig och fin människa. Ja, vi ska titta nu i texten och vi börjar att läsa de första verserna i första Korintherbrevet kapitel 12. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige ande. Ja, avgudadyrkan som fanns där, det var någonting som stod i ganska stark kontrast till vad Gud har kallat människan till. Och Paulus menar att man viljelöst liksom följde med strömmen. Om det faktiskt innebär att man bara gör som alla andra, ungefär som människan i allmänhet har en tendens att göra, man gör som människor runt omkring gör. Eller om det handlar om det som Bibeln visar, att man faktiskt kan komma så under mörka krafters inflytande att man förlorar sin egen makt över sin situation fullständigt. Det kanske är lite osäkert. Men det står i kontrast med vad som händer när Guds ande verkar i oss. Och i det andra brevet i Korint, där säger Paulus uttryckligen att där Guds ande är, där är frihet. Och det är något kännetecknande på när Guds ande verkar, att vi liksom blir myndigförklarade som människor. Att vi blir upprättade, att vi blir den Gud har tänkt oss att vara. Och det är också någonting jag tänker man kan vara vaksam över i olika slags miljöer, om man ska pröva, är det Guds ande som verkar i det här sammanhanget? Det är om det blir ett slags myndig förklarande av människan, eller för man hamnar under ett sånt tryck att man inte kan uttrycka vad som verkligen ligger i den innersta viljan. Det andra som sägs här är ju då att man måste ha den helige ande för att kunna säga att Jesus är Herre. Och det kan ju låta lite konstigt. Vi kan nog få vilken människa som helst att säga att Jesus är Herre, bara man har rätt incitament. Men i det här miljön och i det här sammanhanget så handlar det alltså om den själva kristna urbekännelsen. Jesus är Herre. Han är en större herre än kejsaren. Ja, han är Gud själv. Och det var någonting som kunde verkligen kosta på att bekänna. Och vi kan läsa i apostlagärningarna hur det gick till. De ville dra Paulus inför rätta, men de romerska myndigheterna var inte just då så sugen på att hålla på med de här religiösa konflikterna. Men när de inte kunde fälla Paulus, ja, men då misshandlade de ordentligt en synagogsföreståndare som hade kommit till tro. Att bekänna att Jesus är Herre kunde kosta på. Och du tog inte det klivet om inte anden fanns där och gav dig kraft till det. Och jag tänker att som kristna har vi alla del utav anden. Anden har vidrört oss och finns i våra liv. Sen tror jag också att vi alla kan få upptäcka mycket mer om vem anden är. Oj. Det här med den splittringen som finns i församlingen. Jag tänker på vår fotbollssommar som man utredde varför gick det så bra egentligen för det svenska landslaget. Vad gjorde att det fungerade, att vi kom så långt? Och då var det ju många som tog upp det här laget kontra jaget. Och att det var ett sammanhang där man faktiskt satte laget framför det egna jaget. Och hitta sin roll i sammanhanget. Och att de hade en förbundskapten som lyckades verkligen bygga den här sammanhållningen. Och jag tänker att nyckeln till framgångsrik fotboll, alltså jag är ingen expert på fotboll på något sätt. Men så långt förstår jag att det är en nyckelfaktor att de alla individerna länkar sig samman, samverkar, samspelar och ser det till gemensamma bästa mer än att man vill göra soloprestationer. Men jag tänker också att i ett framgångsrikt lag, då kommer de olika individerna till sin rätt. Man hittar sin roll, man hittar sin funktion, man hittar det man ska göra. Och så i det att man är med och betjänar för det gemensamma bästa, så kommer man verkligen själv också till sin rätt. Det finns någonting i vår tid, tänker jag, som gör att vi kan behöva vara vaksamma på samma fenomen som man behöver vara vaksam kring i Korint. Det här med laget och jaget. Och jag läste en teologisk artikel här av två teologer, Fredrik Winnell och Roland Spjut, som talar just om det här och hur det kommer sig att vi har hamnat där vi har hamnat. Och de gick så långt bak som till upplysningen av 1700-talet, där man började betona om det här individens eget förnuft. Att vi inte bara ska tänka på samma sätt som alla andra för att alla andra gör det, utan vi måste bruka vårt eget förnuft och ta ansvar för det. Och det här med att vara en individ började liksom lyftas fram, att vi måste tänka självständigt. Och det tycker jag är ganska klokt att tänka själv. Så småningom genom det som kallas romantiken så började man överhuvudtaget utforska liksom, vad är det att vara en individ och vad är det att vara den jag är och titta inåt, vad känner jag, vad upplever jag och så vidare. Och från att tidigare mest ha identifierat sig med att, ja, vem är jag? Jo, men jag kommer från den och den socken, det här är mina föräldrar och syskon, det här är mitt sammanhang. Att man identifierar sig utifrån sitt sammanhang. Så började man mer och mer tänka, ja men det här är jag känner så här, jag upplever så här, det här är jag duktig på eller det här är jag svårt för, och titta på sig själv. Så. Och in, och framförallt kanske efter andra världskriget, in mot 60-talet, så, då började det här bli nästan en massrörelse. Att vi skulle självförverkliga oss, att vi skulle upptäcka vår individualitet. Och det är, allting i det behöver inte vara fel och tokigt. Men vi ska inte bara bedömas som individer från vilka våra föräldrar var eller andra har betett sig runt omkring, utan vi kan få bedömas utifrån våra egna förutsättningar. Men det har gjort att vi idag, och också som troende, ganska mycket tänker på våran kristna tro utifrån vad jag känner, vad jag upplever, vad jag erfar på ett väldigt personligt sätt. Och när vi läser om hur anden fungerar, så handlar det om att vi tillhör en gemenskap. Att vi är med och betjänar varandra. Att vi kommer till våran rätt i själva gemenskapen. Och därför så behöver vi vara vaksamma, så att vi inte bara tänker att vi ska ta del av de andliga gåvorna utifrån någon form av att jag ska känna eller uppleva eller erfara på något väldigt speciellt sätt. Utan det att jag vill vara med och tjäna min Gud. Jag vill vara med och tjäna i mitt sammanhang som jag finns. Det blir tydligt när vi läser vers 4, 5, 6. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Här talas alltså om Gud som, ska vi ta det i ordningarna, anden, Herren, Gud. Alltså vi talar om treenigheten där. Och vi vet att Gud själv är en gemenskap av Fadern, Sonen och Anden. Gud är kärlek. Att han skapade människan till sin avbild för att vi skulle leva i samma typ av gemenskap. Och därför är den upprättade gemenskapen, den försonade gemenskapen, där Gud vill upprätta sin tanke för mänskligheten, kyrkan ska vara en avbild utav Gud själv. Vi fortsätter några minuter bara. En avbild utav Gud själv. Vi ska mitt på en jord som är trasig och dan och där finns slitna relationer återspegla Guds eget väsen. Och det visar sig, och då får man bläddra fram lite grann i kapitel 13, när Paulus verkligen understryker det här med kärleken och att det är det mest väsentliga av allt. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och så fortsätter han och säger att det är kärleken som är det väsentliga. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Kärleken är en, ja men, essensen utav det hela. Men också finns det då i Gud en olikhet, en diversitet. Anden och sonen och fadern är inte exakt likadana. De är olika. Och på samma sätt finns det i våran mänskliga gemenskap olikheter. Det är inte ment att vi ska vara kopior utav varandra. Utan vi ska, när vi återspeglar vem Gud är, framträda också i våran individualitet. Så. Och det är ju det här motsägelsefulla, att ju mer lika Jesus vi blir, desto mer oss själva, desto mer hittar vi det unikt egna som vi är. Och när vi ställer oss i gemenskap med varandra så kan vi tillsammans återspegla allt mer av den fullhet som Gud är. Och här får Paulusen undervisa om olika slags uttryck för detta, hur detta kan komma till ytan. Och det kommer nog mer nästa vecka, hur det kan gestaltas. Men jag vill att vi ska bära med oss den här längtan efter den rena, fräscha källan. Inte bara för vår egen skull. För vi lever, även om höstregnen har börjat komma i vårt land, så lever vi i ett land med andlig torka. De källor som Gud har planterat hos oss, de behövs. De behöver få rinna, de behöver få påla. Vi behöver slå oss ner och dricka ur dessa källor och ösa ur varandras källor. Inte, ja, men dels i ett ömsesidigt bekännande utav varandra som har en aktiv bekännelse om vem Jesus är, men också för att det ska bli känt i vårt land att vi har en god Gud, att han finns, att det lönar sig att söka honom. Låt oss be. Helige Fader, tack för den oerhörda generositet och kärlek som du har och hur du vill göra den känd hos oss. Tack för att du gett ut av din ande. Och jag ber, Herre, att det som strömmar skulle få strömma ännu klarare, renare, flödigare. Och att vi skulle hitta sätt att ta vara på det här. Jag ber om nya uttryck i våra liv för hur du verkar hos oss. Låt oss få del utav din kraft för att vi ska få se din goda vilja i funktion i vår stad. I Jesu namn. Amen.